Ja, vi lever ju den tiden nu på kyrkåren när vi väntar på Kristi himmelsfärd och pingst, och det talas om det eviga livet, och det är precis det som vi ska ha framför oss här nu vid det här studiet. Ska vi be Jesu namn innan vi börjar? Kära Herre och frälsare, du som kom hit i världen för att lida och dö för våra synder, och som sen också uppfor till himlen och sitter på Guds faderns högra sida och manar gott för oss. Kom du och var med oss också ikväll med din helige ande. Kom och lär oss vad det betyder att du har gett oss ett evigt liv tillsammans med dig. Och kom och lär oss hur vi ska hålla fast vid dig så att vi får vara med och möta dig när du kommer till den sista domen och när det ska bli beseglat det som har skett här på jorden om vi har trott på dig. Och när det ska bli det avgörande tillfället när de som inte tror på dig ska föras bort till den eviga elden. Ja, den här tanken, den som är så föraktad och motarbetad och som man inte vill tänka på i vår tid, så den kommer så starkt här i det här sammanhanget. Motsatsen till det eviga livet är den eviga förtappelsen. Kära Herre, tack för att du har kommit för att frälsa oss från den eviga förtappelsen. Och inte bara oss, utan också vår familj, våra vänner, våra grannar, våra släktingar, ja, hela världen. Så Herre, kom och tala du till oss och till dem medan tid är, så att vi vet vägen som går hem. Så får vi lämna den här stunden i dina händer. Du som har sagt att du ska skicka en hjälpare till oss som ska förklara för oss så att vi förstår de här sanningarna. Honom behöver vi, för vårt förstånd är förmörkat och vårt hjärta är svart av synd och begärelse. Och vi kan inte hämta någonting från oss själva. Vi behöver allt från dig. Därför får vi lämna den här stunden i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. I vår bok har vi nu kommit fram till sidan 226 eller paragraf 259. Vi började redan förra gången lite på det här avsnittet som heter Uppståndelsen till evigt liv. Och det är nu det andra stycket som vi börjar med. Det här är då avslutningen av genomgången av den tredje trosartikeln där den helige andes verk presenteras för oss, och det verket avslutas med att han visar oss vägen till himlen och visar oss vilken salighet som väntar dem som hör Jesus till i himlen. Och frågan som vi börjar med ikväll är: vad ska ske vid uppståndelsen på den yttersta dagen? Det är alltså frågan om vad vi ska tro att händer egentligen där med människor som lever kvar här när Jesus kommer tillbaka, och människor som har sedan lång tid kanske varit i gravarna. Och vi börjar då med Johannes 5, där Jesus, Johannes evangeliet 5, där Jesus undervisar oss väldigt tydligt om det här. Från den 28:e versen: förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Det handlar alltså om de människor här nu som är i gravarna, de som har dött. Och med gravarna menas här då totalt alla människor som oberoende om de har dött och drunkna i hav eller är någonstans där man inte vet var det är, så alla ska vara med. Ingen enda ska vara borta. Och de ska höra hans röst. Lazarus fick höra Jesu röst när han var i graven. Och den var obetvinglig. Han måste gå ut. Han hade inget val. Jesus uppväckte honom. Kalla honom ut. Och på den yttersta dagen ska det vara samma obetvingliga röst som ska kalla alla människor fram. Och i Daniels boken står det i 12:e kapitlet om det här också. Så det ska vi veta, att det är ju ingalunda så att uppståndelsen, tanken på uppståndelsen kommer först i Nya testamentet. Utan den finns verkligen också i gamla. Och det här har vi ett exempel på. I Daniels bokens 12:e kapitel vers 2. De många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Två hopar igen. Och det är de som sover i mullen, det är ju klart sagt vad det är för någonting. Och om uppståndelsen så undervisar också Paulus i Apostlagärningarna 24. Apostlagärningarna 24. Där Paulus försvarar sig inför landshövding Felix, vers 15. Och vi kan läsa vers 14, för den är ett så fantastiskt fint vittnesbörd om Paulus, vad Paulus bekänner. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen, som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet, att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Paulus hänvisar alltså till lagen och profeterna. Han säger det att det är skrifterna. Alltså för judarna var det gamla testamentet. Det är de som säger att det ska komma en uppståndelse. Helt klart. Och det som jag gjorde att jag ville läsa den här vers 14 också, så det är det här omdömet som de kristna som kallas den vägen har fått. Och det är att de kallar den för en sekt. Det här är hairesis på grekiska. Och det betyder någonting som har spårat ur. Det är alltså det som inte då stämmer med den sunda läran, utan som är en avvikelse. Och vi brukar ju använda beteckningen sekt ofta om sådana här små udda grupper som då kanske har en stark profetisk ledare och som då går och gör någonting som är helt uppåt väggarna enligt vanligt sätt att se. Och säger man det där är sekt. Men i själva verket är varje urspårning från den sunda läran en sekt. Det här kallades en sekt därför att de kristna ansågs att spåra ur från den judiska religionen. De avvek från den judiska tron. Men det här var naturligtvis inte verklighet, utan man påstod det. För i själva verket så var det ju så att den judiska tron som apostlarna predikade, så det var att nu är det fullbordat. Det som profeterna och lagen profeterna har talat. Nu har det fullbordats. Så det är samma tro som man har haft i gamla testamentet. Där man då trodde att det ska komma. Och i nya testamentet så såg man. Nu har det skett. Så det var ingen urspårning. Men Paulus använde den här benämningen därför att judarna menar att det var en urspårning. Att de hade en annan lära. Det var inte den rätta läran. För om det ska vara den rätta läran så skulle naturligtvis Jesus inte ha blivit korsfäst. Paulus han bekänner i enlighet med den vägen att han tror allt som är skrivet i lagen och profeterna. Och på det grundar han det, att det ska komma en dag när alla människor ska uppstå. Och så har vi det, ett av de här bevisen i Gamla testamentet som vi redan var inne på lite förra gången. Men egentligen var det den första delen av det här Job 19 som vi då var intresserade av. Men nu är det det som är fortsättningen, fast jag läste då allting också. Job 19 från 25. Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom, med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Det är också ett glasklart vittnesbörd om att man i Gamla testamentet också trodde på att det ska komma en dag när kroppen ska uppstå och när man i sitt kött, i mitt kött ska jag skåda Gud. Det här är inte frågan om någon ny andlig tillvaro bara. Eller reinkarnation där man återgår till kretsloppet. Utan det här är en ny tillvaro. Men det är med kroppen. Det är alltså här kroppens, eller rent av köttets uppståndelse som Job lär här. Och han är en profet som säger det här, uttalar Guds vishet. Men om det var så att andra trodde det runt omkring honom också, och han inte var ensam om tron, så det kan vi inte säga så noga. Men åtminstone han trodde det. Johannes evangeliet tillbaka, kapitel 6. Och vers 40. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen. Det är en dag. Och denna dag kallas den yttersta dagen. Och då ska var och en som ser sonen och tror på honom ha evigt liv och ska uppstå på den yttersta dagen. Nu säger Jesus ingenting här om de som inte tror. Men det är ju andra ställen som säger att alla ska uppstå. Men där, när det gäller de som inte tror, så där talas det inte om att de får evigt liv. Utan de ska uppstå till dom. Och så har vi då i Uppenbarelseboken 20 ett vittnesbörd om hur det här går till. Här har vi ju då en bildlig framställning, men likväl så ger den klar undervisning. Uppenbarelseboken 20, vers 13. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Det här är alltså den yttersta domen som då sker omedelbart efter uppståndelsen. Och i första Korintierbrevet 6 vers 14. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Genom sin makt ska han också uppväcka oss. Svaret. Vad ska ske? Jo. På den yttersta dagen ska Gud genom sin makt uppväcka alla människors kroppar från de döda. Det är mycket klart. Inget tvivel om den saken. Det här innehåller samtidigt en antites, även om den inte sägs ut här, men jag kan ju nämna den i alla fall. För att i den apostoliska trosartikeln och likaså i de andra trosartikeln så talar man inte någonting om den lära som har blivit spridd genom tiderna på olika ställen. Och som i Concordieformeln kallas för judiska läror. Nämligen att det ska komma en tid av fred på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Och i den läran som vi kallar tusenårsrikesläran så tänker man sig ofta att det ska ske två gånger uppståndelse. Och det här har man från första Thessalonikerbrevet, vi kommer att läsa det alldeles snart, så vi går inte dit nu, men man tolkar ett ställe fel när man menar att först ska de kristna ryckas upp och de som har dött i Herren ska uppstå. Och sen kommer det då någon slags obestämd tid, som inte vi vet hur länge. När det ännu pågår en kamp mellan Jesus och Satan, men där Jesus ska vinna och där Satan ska besegras och fängslas. Och när det då blir frid på jorden. Och först efter det att en sådan frid på jorden har pågått i 1000 år, då kommer Jesus tillbaka i verkligheten. Eller liksom till den sista domen. Och hur då människor ska uppstå vid det första och det andra tillfället, det råder det mycket olika meningar om. Och det är ju naturligt också, för det finns inte någon lära om det i Bibeln, utan man måste konstruera den. Men det som vi av det här kan säga klart är, det är en dag när människorna ska uppstå ur sina gravar, alla. Och omedelbart efter det sker domen. Det är inte 2 tillfällen. Och det är inte heller så att först sker en uppståndelse och så blir det någon slags mellantid eller någon ny omvändelsemöjlighet när evangeliet ännu predikas innan domen sker. Det stämmer inte. Det såg vi ju av de här ställena som vi läste. Att uppståndelsen och dom, det hör nära ihop. Sen har vi en fråga som lyder: vad ska ske med de otroende som har förkastat Guds nåd och förlåtelse? En allvarlig fråga. Det är ju så att det här budskapet om uppståndelsen, det är det härligaste budskap som vi har, att vi för Jesu Kristi skull har detta hopp att få uppstå till ett nytt liv i gemenskap med Jesus. Men ljuset och mörkret är motpoler också här. Det här härliga budskapet så förenas med ett fasligt, ett fruktansvärt budskap. Om det också finns en annan tillvaro som inte är salig, utan som kallas för tappelse eller helvete. Och vi måste läsa de här ställena också med allvar. Markus 16:16. Det är det korta ställe som talar om tron och dopet. Där Jesus sänder ut sina lärjungar, ger missionsbefallningen och säger: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Den som inte tror ska bli fördömd. Och i Matteus 25 har vi Jesu egna ord om hur det ska bli på den där dagen. Hur den yttersta dagen ska se ut. Matteus 25, och där läser vi bara vers 41 och vers 46 där i det här stycket, och tar inte hela avsnittet. Det är efter att Jesus har hälsat de välsignade välkomna i sitt rike. Så säger han: sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och så är det sen bekräftelsen i vers 46. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Underligt att man i den kristna kyrkan, i många kristna kyrkor, verkligen ifrågasätter om det finns evigt straff. För ser vi inte här var och en av oss att det står det? Och det är Jesus som har sagt det. Dessa ska gå bort till evigt straff. Men det som är problemet är ju vårt höga förstånd, som det så många andra gånger är. För det är verkligen en orimlig tanke att en kärleksfull Gud ska vara så hård att han dömer människor som kanske inte har vetat bättre eller som kanske inte har haft någon chans att lyssna ja man kan komma fram med alla möjliga sådana här situationer och säga att han fördömer dem till evigt straff. För det finns knappt något mänskligt förnuft som inte protesterar. För det gör vi. Vi tycker inte, så här vill jag inte ha det. Det måste ju finnas någon chans också för dem som kanske nu inte har varit de värsta brottslingarna, men som inte har förstått bättre. Men som inte har haft Jesus med sig i sitt liv. Och det här är verkligen en prövning för tron. För vi har ingen möjlighet att lösa upp den frågeställningen på ett vettigt sätt med vårt förnuft. Det går inte. Den enda möjligheten är att vi tar tron till fånga, förnuftet till fånga och lägger det under Kristi lydnad, som Paulus säger. Det är den enda möjligheten. Ta det som det står. Och sen får vi ta hela den käll och de, den ilska och det förakt som världen utgjuter, och världen och den avfallna kyrkan slänger över oss på grund av en sån tro. För vad är vår kristna tro värd om inte vi tar emot Jesu egna ord? Det som han säger så tydligt. Och det står på några ställen till om det här. Vi har Uppenbarelseboken 20 igen, som vi var just inne på. Och nu denna gång vers 15. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och det står där i versen före då, alltså döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Nu kunde man ju ännu säga om det här Uppenbarelseboken 20 att det här är bildspråk. För så är det. Uppenbarelseboken består till största delen av märkliga symboler. Det är siffror av olika slag som har en djupare betydelse. Och det talas om att djävulen bands med kedjor. Han är en ande. Hur kan man binda en ande med kedjor? Johannes såg de halshuggna själar. Själen kan man väl inte se. Det här är alltså bildspråk som beror på att Johannes kom i hänryckning, ande hänryckning. Och han fick se sådana syner som vi inte annars ser här på jorden. Nåja, ska vi då säga alltså att den här eldsjön också då är en symbolisk presentation av någonting? Så vill många ha det. Och det ska vi säga. Det är ingen anledning för oss att börja liksom fantisera och fundera på hur många grader varmt det är eller hur det verkligen ser ut. Och liksom göra så som man under medeltiden ofta gjorde. När man också målar fasansfulla bilder av det här. Det är inte det här som är avsikten. Utan avsikten är att det här är en fruktansvärd verklighet. Som Gud på allvar manar oss att fly undan. Och som han också har gjort allt för att vi inte ska behöva drabbas av. Och som vi också är skyldiga att tala om för andra. Och varna våra medmänniskor. Att det inte ska råka ut för. Och vi ser till exempel i Lukas 16. Där vi har den rike mannen och Lazarus. Vi var inne på det också förra gången lite. Vers 23 och 24, Lukas 16. Den rike dog och begravdes, heter det föregående vers. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Och sen sägs det, då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Och så har vi Jesus igen. Det här är också Jesus, men här är det ett ställe som man också kanske kunde säga, ja, men det här är en liknelse, det här är ingen verklighet. Men vad säger han då i Matteus 22? Matteus evangeliet 22. I början av det här kapitlet berättar han liknelsen om kungasonens bröllop. och säger himmelriket är likt en kung och så vidare. Och så säger han sen i vers 10, tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur har du kommit hit in som inte kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta honom, ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda. Det här är en liknelse som alldeles tydligt har en poäng. Och den poängen är att det ska finnas en alternativ tillvaro till det himmelska bröllopet. Och där är det inte roligt. I Jesaja sägs det i slutet på var och en av de tre huvudavdelningarna som finns från Jesaja 40 och framåt en utsaga om hur det ska gå för de ogudaktiga. Och vi ska här enligt anvisningarna läsa den sista av dem i Jesaja 66, vers 24. Vilka människor gäller det här som står i vers 24? Deras mask ska inte dö och deras eld inte utsläckas. Jo, det står, det är liken av de människor som har avfallit från mig. Det är lönen för avfallet. Det här är ett grymt ord. Och det är en utsaga för att göra klart för oss som svaret är på den här frågan. De otroende ska bli skilda från Gud för att plågas för evigt i helvetets eld. Nu skulle jag väldigt gärna vilja skriva om det där, den där texten. Ska man säga så här, de otroende ska bli skilda från Gud för att sen bli utanför och inte få komma in i bröllopssalen. Tänk vad mycket lugnare det skulle vara att säga på det sättet. Att inte behöva säga såna här hårda ord. Men kuske väljer att använda Bibelns ord. Och vi ska inte förfalska dem. Och därför låter det så här oerhört starkt. Och det låter så tvärt emot vad människor idag accepterar att höra som en kristen tro. Men vi ska också fråga som det står i 261. Vad ska ske med de troende som den heliga ande har fört till tro på Kristus? Där finns det någonting annat. Och då går vi tillbaka till Matteus 25. Här har vi kontrasten mot det som skulle hända de icke-troende. Otroende är ett ord som jag vet inte om det riktigt är ett bra ord, åtminstone på något sätt så skorrar det i mina öron. Icke-troende brukar jag använda. För att otroende, då betyder det att det ska finnas ett verb som heter otro. Att otro, att otroa, att tro. Att tro eller att otro. Jag vet inte något sånt verb. Nåja, det är lite språkfinessa det där. Men när det gäller det troende så är det i alla fall klart. Matteus 25, 34. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Och så avslutas det här med bekräftelsen på motsvarande sätt som för de icke-troende som får höra dessa ska gå bort till evigt straff. Men de rättfärdiga till evigt liv. Där är löftet. De rättfärdiga till evigt liv. Och vi har ju talat mycket om vem som är rättfärdig. Och det vet vi minsann. att här handlar det inte om den analys som vi skulle göra med oss själva, om vi har mättat de hungriga, om vi har gett Jesus att dricka och så vidare, och menar att det här är det som ska göra oss rättfärdiga. För de som är rättfärdiga, de har inte vetat om det. De har nämligen sett synd hos sig själva, men de har haft Jesus. Och Jesus är vår rättfärdighet. Min rättfärdighet där uppe sitter. Det kan vi säga efter Kristi himmelsfärd. Men fastän vi är i kyrkogården före det, så kan vi ändå säga det. Han är med oss här, men han är också uppe i himlen. Onåbar för djävulen. Djävulen kan inte ta vår rättfärdighet ifrån oss. För den finns i himlen i förvar. Och därför är det visst och säkert att vi har den. Och i första Thessalonikerbrevet 4 står det också en viktig sak. Första Thessalonikerbrevet 4. Vers 17. Och det här var just det ställe som jag lite hänvisade till tidigare. Att man har menat utifrån det här att det ska kunna finnas två olika perioder eller två uppståndelsetillfällen. Och det är i vers 14 så säger Paulus att vi tror att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och i följande vers så säger han: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Paulus visste, han hade ingen information om när Jesus ska komma tillbaka. För Jesus sa ju det själva, det vet ingen. Paulus kunde inte veta det, och därför trodde han, som alla andra kristna, att Jesus kommer snart. Han skulle komma medan han levde ännu. Men han säger, vi som lever, vi ska inte ha något företräde. Utan de som har dött i tron på Jesus, så de ska uppväckas när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Först ska de som dött i Jesus Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Då har man utifrån det här menat att det här är den uppryckning som ska ske första gången. Det är den första uppståndelsen. När de som har dött i Kristus ska uppstå, så ska de som lever i tron ryckas upp. Och vad händer sen? Jo, då har man bara tänkt sig det, att de som inte tror, så de lever kvar på jorden. Men det står det ju ingenting om. För Paulus undervisar ju klart på andra ställen att då kommer domen. Då när det här sker, då är domens dag här. Men det här är det som är svaret på frågan. Då ska vi alltid vara hos Herren. Alltid. Och i psalm 23, herdesalmen, så säger vi också: jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Och inte som Bibel 2000 har förvanskat det säger: jag ska få bo i Herrens hus så länge jag lever. Det är stor skillnad på det. Om jag får bo i Herrens hus så länge jag lever, vad händer sen då när jag dör? Då menar man att det sa inte David någonting om. Men det sa han visst. Han sa det, jag ska få vara evinnerligen, för evigt, i Herrens hus. För det eviga livet, det har börjat för den som tror på Jesus. Det är nu här. Men det är bara det att det är inte fullkomligt än. Vi har det eviga livet bara här i ringhet och i mycket bedrövelse. Än så länge. Men då ska vi alltid vara hos Herren. Och då är det en jublande tid som vi sjöng här i sången i början också. Innan vi går vidare till de följande punkterna ska vi svänga på bladet och titta på den där bilden som finns på sidan 229. Och jag har ritat den här också. Jag ska ta fram den för den här inspelningen här. Men där tar jag den i små bitar, för det ska bli för smått att allt på en gång. Här uppe till höger på den här sidan, så där står den om den troende. Och så följer en pil neråt, och så följer döden. Ja, vi ska alla dö. Det vill säga alla som inte får den uppleva det unika tillfället att Jesus kommer tillbaka medan de lever. Det vet vi inte vem som får den. Det kan hända att vi får det. Men döden är en stark verklighet. Och efter det så händer det två saker. Kroppen läggs i graven och förmultnar. Medan själen är i himlen. Hur kan man säga det? Ja, till exempel utifrån Lukas 16 där Jesus säger att Lazarus var i Abrahams sköte. Och att rövaren på korset fick höra av Jesus, idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns inte mycket sagt. Det finns ingenting beskrivet i detalj om det här. Men det finns sagt att själen är i himlen. För den troende själ. Och sen följer den yttersta dagen. Och vad händer då? Jo, då uppstår kroppen. Och den uppstår och förhärligas. På samma sätt som Jesu kropp var förhärligad. Så kommer uppståndelsekroppen att vara en ny och förhärligad kropp. Själen förenas med kroppen. Då är det inte längre en skilsmässa. Det är det som skiljer tiden fram till uppståndelsen. Från tiden när efter uppståndelsen. Efter uppståndelsen har själen igen fått en kropp. Tillbaka kroppen. Men i en förhärligad form. Och dessa tillsammans är igen den människa som lever i den eviga glädjen i himlen. Där det både är en kroppslig glädje, vila från allt arbete, det hör ihop med kroppen. Och utan bekymmer och sorg, för bekymmer och sorg det är ju också det som drabbar kroppen här på jorden, de kroppsliga mödorna. Och själen, det själsliga livet gläder sig över glädje hos Gud i härlighet. Och det här det föder i en kristen människa bönen, kom Herre Jesus, för där vill vi vara. En längtan efter det här. Men så går vi lite till vänster och tittar där uppe till vänster. Där finns det en mörkare avdelning. Den icke-troende möter också döden. Kroppen förmultnar. Men själen, där kommer den skillnad. Jämför det där med det som finns på högra sidan. Själen i helvetet. Och så följer den yttersta dagen. Hur ska det vara för den som då inte har levt i tro på Jesus? Jo, kroppen uppstår. Där saknas en sak som ni jämför med den högra sidan. Kroppen uppstår, men den förhärligas inte. Vad har den för härlighet att vänta? Och på högra sidan, själen förenas med kroppen. Ja, på samma sätt. Men dessa båda förenas till en evig plåga i helvetet. Där kroppen drabbas av att brinna i en stor eld. Och där själen finner sig vara bortkastad från Gud. Förkastad från Gud. Det här är en kuslig jämförelse med den mörka på sidan på vänstra sidan och den ljusa där på högra sidan. Det går igenom samma riktning, samma följder, döden, uppståndelsen på den yttersta dagen. Men sen delas de här vägarna där, vid uppståndelsen. Då möts alla människor inför tronen. Och då får en del höra, kom till mig, ni välsignade, till den eviga glädjen. Och de andra får höra, gå bort ifrån mig. Så går vi tillbaka till stycke 262. Hurdant blir mitt liv när jag är hos Gud i himlen? Vi ska först säga det att det här, det kan vi inte svara på i några detaljer. Bibeln antyder. Och det som Bibeln antyder, det är härligt. Men att försöka sig på beskrivningar och sånt. Det finns mycket bilder. Först har vi Uppenbarelseboken 7. Johannes uppenbarelse vers kapitel 7 vers från vers 15. Därför står det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Ja, det är en härlig tillvaro. Här finns det både kroppsligt och själsligt. Kroppslig glädje och själslig glädje. Och vi har i uppenbarelseboken 21 beskrivningen som på många sätt kan sägas försöka beskriva i symboler, med de mest fantastiska beskrivningar och bilder som vi känner här på jorden, hur den himmelska härligheten ska se ut. I synnerhet kapitel 22. Nej, det är nog i slutet av kapitel 21. I kapitel 22 så har vi egentligen bara det här som motsvarar paradiset med det här livets träd. Men det är ju i och för sig också intressant. Men i uppenbarelseboken 21 så står det från tredje versen. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Här har vi också både för själen och för kroppen. Och så finns det då de här beskrivningarna här i slutet av kapitlet där himlen beskrivs med bilder av ädelstenar och med märkliga mått. Och där Guds härlighet lyser och är ljuset. Ja, det är härlig framställning. Som har också gjort att man har talat om gator av guld. Och ytterligare Hebreerbrevet 4. Hebreerbrevet 4, verserna 9 och 10. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Det är sabbatsvilan som ska stunda när den sista basunen har ljudit. När jag är hos Gud i himlen får jag vila från allt arbete, alla bekymmer och alla sorger som fanns i mitt liv på jorden. Där har vi kroppens härliga tillvaro. Och så har vi mera det som betonar själen i uppenbarelseboken 14. Vers 13. Jag hörde en röst från himlen säga, skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Att vara salig, det är ett ord som beskriver den högsta möjliga lycka som en människa kan äga. Och i uppenbarelseboken 19 har vi i lovsången, ja, det är efter lovsången till Gud, så säger ängeln, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Där har vi den här måltiden som Jesus berättar om. Och de som är bjudna dit, och de som har kläderna, tvättade i lammets blod, rättfärdigheten, de är saliga. Och så har vi ett ord i Psaltaren från psalm 16. Och vers 11. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida. för evigt. Det är också en ljuvlighet som leder in i evigheten. Och Kolosserbrevet 3. Kolosserbrevet 3. Oh, där var Kolosserbrevet. Vers 4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi har ordet härlighet här. Det är ett ord som inte passar att använda som människor här på jorden. Men i himlen passar det. Det är en ny tillvaro. Jag håller på att få lite bekymmer med rösten, och därför tror jag att jag måste spara de här återstående ställena här. Det skulle vara ganska passligt att komma igenom det här ikväll, så skulle vi nästa gång ha fått börja tala om sakramenten speciellt och dopet. Det ska vi komma in på här nu de två sista gångerna. Vi har väl två gånger kvar, tror jag, av den här terminen. Men jag känner att det börjar irritera så pass att jag kommer att få bara börja hosta. Så då tror jag att vi sätter punkt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.